Ibland så när jag tänker lite så här och ser ut över vår värld, och det kan ju vara även när man tittar över vår församling också faktiskt, så kan man tänka lite på det här som att människor liksom vilka resor de har fått göra. Det kan både vara liksom att livet kan ha sett lite upp och ner ut, men också när man tänker på som i framgångstermer som med människor som har gjort liksom karriär. Och det fick mig att tänka på det här begreppet den amerikanska drömmen. Det är ett begrepp som sägs uppfanns av den amerikanska historikern och författaren James Truslow Adams. Och han beskriver det här begreppet så här i en av sina böcker. Den amerikanska drömmen är drömmen om ett land där livet är bättre för alla. Där var och en har chansen att utnyttja sin begåvning optimalt. Det är inte bara en dröm om bilar eller hög lön, utan en dröm om social ordning som tillåter var och en, man eller kvinna, oavsett härkomst, att växa fullt ut inom sin egen medfödda kapacitet. Nu är inte jag någon sån här amerikan. Vi bor ju inte i USA heller. Men jag har säkert också hört det här begreppet. Och nu är vi i de här inför presidentval i USA. Och det är debatter som blir hetsigare och kanske mer fulare än den andra. Men det här att ens härkomst, om man kommer från den där familjen eller om man har de här rikedomarna eller inte, liksom oavsett det så ska man få ha en chans till att lyckas, att göra karriär. Vem som helst i USA ska kunna bli president, kanske. För när man tänker och ser ut över hur verkligheten ändå är, så tror jag att det i många fall fortfarande bara är en slags dröm. För det vi ser att människor har olika förutsättningar och chanser att lyckas i livet. Och då talar jag inte bara om vad jag utifrån min förmåga, eller mitt IQ eller som talang, hur duktig jag är på en sak, utan andra faktorer som kan handla om sociala strukturer eller förutsättningar då som individ kanske inte kan styra över. Att du föds just i den där situationen, i det där hemmet. Men samtidigt så ser man ju ändå också när vi tittar genom historien och vi tittar ut över vår värld, så tycker jag mig se det gång på gång exempel på människor som kommer från kanske de enklaste, fattigaste förhållandena där som de här yttre förutsättningarna som allt talar som emot, som det här kommer inte lyckas. Men som ändå på något sätt tar sig igenom och når höga poster inom näringsliv, inom politiken eller kanske i något annat område. Och man kan fråga sig, vad har det här med min predikan att göra idag och den bibeltext som jag tänkte läsa lite senare att göra? Jo, det är så att vi idag ska möta David. David som började sin resa, han var ju en herdepojk. Och det verkar lite, om man läser i bibeltexterna, så verkar det lite som att han var lite av den som obetydligaste i sin familj. Eller bland sina bröder. Det som det framkommer i den här berättelsen där profeten Samuel, vi hade väl vi har väl nämnt honom här innan, där profeten Samuel skulle smörja en ny kung över Israel, då den Israels första kung, som kung Saul, han höll sig inte trogen Gud. Och så beskriver liksom, Bibeln då, hur Samuel då samlar en pappa, Jishai, och hans söner. Och så ska han smörja då, han har väl med sig det här hornet fyllt med olja, så ska han utse den nya kungen, han som skulle ersätta Saul. Och så radas de här bröderna upp liksom. Och så kommer liksom den ena efter den andra fram. Och det står liksom, och Samuel han tänker väl liksom gång på gång att ja, men den här, han är det. Och så ska han smörja. Men så säger Gud till Samuel att fäste inte vid hans utseende och hans resliga gestalt. Honom har jag förkastat. Herren ser med andra ögon än människor. Människor ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat. Och när som samtliga söner, som de här bröderna, har kommit fram inför Samuel, så det finns ingen kvar, verkar det som. Så undrar han liksom, om det finns ingen. Så är detta verkligen alla? Och då fanns det ju någon kvar. Minstingen, han David, herdepojken, han som var ute och vallade fåren. Han som ingen verkade räkna med. Han valde Gud. Han blev smord till kung. Han fick som byta ut de här fåren som han fick leda, eller vad det nu var, och fick som senare då leda nationen. Guds folk. Men den här vägen till tronen, det skedde ju inte som i ett ögonblicksverk liksom, att efter som att den här oljan hade runnit på Davids huvud, så kom det liksom ta tid innan han fick komma in i det här som han blev smord till att göra. Han kom att behöva som besegra jättar, eller i alla fall en jätte. Han kom att behöva befinna sig på flykt. Och en massa saker som gjorde det som hans liksom, resa så här upp och ner. Innan han fick komma in i det här som han blev smord till. Vi ska läsa från Andra Samuels bok kapitel 7. Och vi läser från den första versen. Står det så här. Kung David hade nu inrättat sig i sitt hus. Och Herren hade låtit honom få ro för alla fiender runt omkring. Då sa han till profeten Natan. Här bor jag i ett hus av cederträ, medan Guds ark bor i ett tält. Natan svarade, gör det du tänker, Herren är med dig. Samma natt kom Herrens ord till Natan. Gå till min tjänare David och säg honom, så säger Herren, skulle du bygga mig ett hus att bo i? Jag har aldrig bott i något hus utan har flyttat omkring med ett tält som boning, allt sedan jag förde Israels folk ut ur Egypten. Under hela den tid jag har färdats med israeliterna har jag aldrig förebrått någon av deras domare, dessa som jag har satt till heder för mitt folk Israel, att de inte har byggt mig ett hus av cederträ. Du ska vidare framföra detta till min tjänare David. Så säger Herren Sebaot. Jag hämtade dig från betesmarken och fåren för att du skulle bli första över mitt folk, över Israel. Jag har varit med dig vart du än gått och krossat alla fiender i din väg. Jag ska göra dig lika ryktbar som de största på jorden. Och åt mitt folk Israel ska jag ge ett land där jag gör dem rotfasta och där de ska få stanna. De ska inte mer oroas och inte längre förtryckas av onda människor som tidigare. Som på den tid då jag insatte domare över mitt folk Israel. Ja, du ska få leva i fred för alla dina fiender. Nu kungör Herren att han ska bygga dig ett hus, ett kungahus. Och då dina dagar är till ända och du vilar hos dina fäder ska jag låta en ättling till dig. En som du själv har avlat efterträder dig och jag ska trygga hans kungavälde. Han ska bygga ett hus åt mitt namn och jag ska befästa hans kungatron för all framtid. Jag ska vara hans fader och han ska vara min son. När han felar ska jag visa honom till rätta med sträng hand som när människorna agar sina barn. Men min nåd ska inte vika från honom så som jag lät den vika från Saul, som jag tvingade att vika för dig. Ditt hus och ditt kungavälde ska bestå inför mig i all framtid och din tron ska aldrig vackla. Natan framförde till David allt detta som Herren hade sagt och uppenbarat. Vi ber för resten av den här gudstjänsten och den här predikan. Tack Gud för ditt ord. För att vi tror att det är sant det som du har uppenbarat genom skriften. Gud, vi ber för resten av den här predikan och för resten av den här gudstjänsten. Vi ber att du skulle uppenbara dig för oss. Att du skulle visa oss vem du är. Gud, tala till oss. Amen. När den här texten utspelar sig så hade det skett ett maktskifte. David, han hade efterträtt Saul. Men även när det gäller profettjänsten så hade det också skett ett skifte. Profeten Samuel hade blivit gammal, han hade dött och det hade kommit profeten Natan efter honom. Och så nu hade liksom David liksom en ny pastor, om ni förstår mig rätt, eller rådgivare som skulle hjälpa honom i olika beslut som någon vägledare. Och vi kan förstå från de första verserna här liksom att David, att han hade vid det här tillfället funnit sig till rätta. Han verkar ha det ganska bra. Han har skaffat sig ett fint palats att bo i. Och då inga fiender liksom verkade hota honom så kan man anta liksom att hans tillvaro som ny kung var ganska rofylld. Han hade det ganska gott ställt och om man tänker som att han hade varit på flykt och hade haft det ganska turbulent tidigare så var ju förutsättningarna någonting annat nu. Men så kommer det ju fram här i texten att David, att han verkade vilja bygga ett hus åt Gud. Och man kan fråga sig varför David ville bygga det här huset. Det kan säkert finnas massvis av anledningar till det här. Kanske handlade det om samvetet. Att David, han kanske hade lite dåligt samvete för att han hade det så bra. Han som uttryckte det, liksom, här bor jag i det här huset. Liksom. Och så bor Gud bara i ett tält. Och så kanske han mådde liksom lite dåligt över det. Eller så kanske det var som att han helt enkelt bara ville skapa en plats för tillbedjan av Gud. Eller så kanske det fanns liksom några liksom, det skulle kunna vara som lite såna här egenvinningsmotiv, lite egoistiska motiv också. Det skulle kunna vara så att David, att han ville ha mer av Gud. Att han skulle få mer av Guds välsignelser. Att, kan det vara som en orsak till att till att han får den här idén om att jag ska bygga ett hus åt Gud. Ser man till vad som händer precis innan det här utspelar sig i kapitel i Andra Samuels bok kapitel 6, så beskrivs det hur arken, alltså inte Noas ark med den här stora båten, utan där man den här i mindre skala arken där man förvarade stentavlorna, hur den arken fördes tillbaka till Jerusalem. Men den här arken, eller transporten av arken, innebar som att i alla fall en människa, att Ussa dog då som arken inte hanterades på rätt sätt. Och när detta skedde liksom det måste ju ha blivit ganska dramatiskt. När någon går och dör sådär, så verkar det som att David blev rädd för Gud. Det står om det, eller i alla fall så fick han som en fruktan eller en större respekt för Gud. Och då beskrivs det hur arken, den togs inte in hela vägen till Jerusalem, utan där stannade någonstans på vägen. Man lät den mellanlanda hos en som heter Oved Edom i Gat. Men det som följde där när den här hamnade hos den här personen, arken, det var liksom att det började som hända som så här massa positiva saker för han Oved Edom. Det kom som massa välsignelser och sådär som det förde med sig. Och detta fick ju såklart David nys om. Och han verkade inte riktigt tolerera det eller sådär, utan han då bestämmer han sig, nej men där, här kan den inte vara kvar, utan då tog han arken och förde den in till Jerusalem och till det tält som han hade förberett. Och det kanske är det spekulativt, men jag tycker mig ändå kunna ana en form av det här lite egen vinning motivet när i det här som att David tar arken och för den till Jerusalem, att välsignelsen kan inte stanna där hos honom, utan David vill ju själv få ta del av det. Och man kan fråga sig också om David då ansträngde sig och gjorde den här ansträngningen att jag ställer inte bara ett tält sen, utan vi fixar ett hus till Gud. Skulle det kunna ge liksom ännu större välsignelse från Gud? Jag låter det hänga lite i luften här. Men samtidigt så är det så att i Bibelns berättelse så beskrivs David som en man efter Guds hjärta. Han älskade verkligen Gud. Och har vi läst i Saltaren, liksom alla de salmer, de sånger, lovsånger och böner som David ska ha författat i Saltaren, så ser vi en man, en människa, en person som verkligen levde nära Gud och som älskade Gud. Så det behöver inte ha varit något illa heller från Davids sida att bygga ett hus. Att bygga ett hus åt Gud skulle kunna tyckas vara som en ganska god idé. Men det kan vara så som ibland som att vi får alla kanske ibland ganska goda bra idéer, men ibland så är inte liksom tajmingen, tidpunkten den rätta. Och spolar man fram och ser liksom vad som hände i historien, så verkar det inte heller som att Gud helt och hållet förkastade eller förbjöd den här idén om ett hus. Som att Gud liksom förbjöd det helt och hållet. Men det kommer liksom att bli som Davids son Salomo som fick bygga ett tempel, ett hus åt Gud. Så här, jag läser i det här om det här luftet igen här som vi precis läste. Du ska vidare framföra detta till min tjänare David. Så säger Herren Sebot. Jag hämtade dig från betesmarken och fåren för att du skulle bli först över mitt folk, över Israel. Jag har varit med dig vart du än gått och krossat alla fiender i din väg. Jag ska göra dig lika ryktbar som det största på jorden. Och åt mitt folk Israel ska jag ge ett land där jag gör dem rotfasta och där de ska få stanna. De ska inte mer oroas och inte längre förtryckas av onda människor som tidigare. Som på den tid då jag insatte domare över mitt folk Israel. Ja, du ska få leva i fred för alla dina fiender. Nu kungör Herren att han ska bygga dig ett hus, ett kungahus. Och då dina dagar är till ända och du vilar hos dina fäder ska jag låta en ättling till dig. En som du själv har avlat efterträda dig. Och jag ska trygga hans kungavälde. Han ska bygga ett hus åt mitt namn och jag ska befästa hans kungatron för all framtid. Jag ska vara hans fader och han ska vara min son. När han felar ska jag tillrättavisa honom. Ska visa honom till rätta med sträng hand som när människorna agar sina barn. Men min nåd ska inte vika från honom, så som jag lät den vika från Saul, som jag tvingade att vika för dig. Ditt hus och ditt kungavälde ska bestå inför mig i all framtid, och din tron ska aldrig vackla. Det här luftet som Gud ger då till David eller till sitt folk. Alltså, det är ju en respons på att det här initiativet att ja, David han vill bygga någonting, han vill liksom fixa någonting åt Gud. Men på något sätt så verkar det som att Gud alltid är steget före. Hans nåd finns liksom före, som att det är som att David, du behöver inte göra det här. Jag har aldrig krävt från någon tidigare som att någon ska behöva bygga ett hus åt mig. Och sen så svarar liksom Gud liksom att de här lufterna liksom om liksom, de här välsignelserna, de här sakerna som David skulle få. Det behövdes inte att David presterade för att Gud skulle välsigna. Och så var det som det var inte David som skulle bygga det, utan det var någon annan, och Gud själv skulle bygga ett hus. Och det var någonting annat än ett tempel. Det var något mer och det var något större än det som David själv kunde önska eller säkert helt begripa. Gud, han skulle säkra Davids ett. Hans planer för David hade evighetsbetydelse. Om vi som skulle följa det som så här släkttavlor liksom ner från David, så kom det ur ett x antal generationer så kom det att födas en liten pojke i ett stall, och han kom att växa upp liksom i en ganska till synes obetydlig stad eller by, Nasaret. Jag talar ju såklart om Jesus Kristus, Gud som själv blev människa. Och genom honom som hela världen skulle räddas. Och nu, jag orkar inte läsa det här, men i Lukas 3 och från vers 23 så, till 38 så står den här släkttavlan. Jesus släkttavla. Där man kan som följa honom ända ner till Gud faktiskt, till Adam. Men så här står det i Lukas 1 och 30. När så säger som ängeln så här till. Eller ängeln säger så här till Maria. Då sa ängeln till henne: var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Så i det här anspelar liksom på det här luftet som vi läste liksom från Andra Samuelsboken. Det finns ju som både i det luftet, det här perspektivet. Ja, men med David och det var Salomo. Och sen kommer det som en son och en son och en son och en son. Men sen finns det någonting större som sedan blir som ett större lufte som vi också då får genom Jesus. Det finns ju ett evighetsperspektiv. Det här långa perspektivet som då där Jesus eller den kommande Messias kommer. Samtidigt som vi har det här liksom att Israel också skulle få tryggas. Och man kan fråga sig liksom varför ett hus, varför ett tält eller varför ett tempel? För det är också en fråga som när jag läser den här texten som väcks hos mig. Det här att ett hus eller ett tempel åt Gud, vad betyder det? Bor Gud i byggnader, i tempel? Vad ska vi med tempel, vad ska vi med byggnader, vad ska vi med kyrkor till? Är det för vår skull? Ja, det tror jag. Det kan vara en stor del. Liksom att vi har ett behov av att samlas, att fokusera, att rikta vår blick till Gud. Men vi har också det här perspektivet med att det är för Guds skull. Ja, behöver Gud egentligen? Gud är ju allsmäktig och han behöver väl egentligen ingenting så. Men han är värd vår uppmärksamhet, vår tacksamhet, vår tillbedjan. Men tältet, det är också en symbol på Guds närvaro, Guds rikes närvaro. Tältet som man reste liksom är mitt i lägret, i centrum av lägret. Tältet som sedan uttåget ur Egypten, ur Exodus, hade varit flyttbart, mobilt, i rörelse. Och när folket flyttade sig, när de gick hit eller dit, så följde tältet med och så också Guds närvaro. Men Gud han får, om vi liksom läser i perspektivet som vi får genom det nya testamentet, så får Gud genom sin ande, så får han bo i våra hjärtan. Det beskrivs att vi får vara tempel för Gud, för den helige ande. Gud han är ständigt med oss. Och i evigheten och i himlen så kommer vi få vara i Guds absoluta närvaro. Jag tänkte, jag börjar gå här mot landning här, men jag vill läsa från Uppenbarelseboken 21. Från första versen. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden. Det nya Jerusalem komma ner ur himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människorna. Och han ska bo ibland dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och sen följer det. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan. Och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Alltså luftet som Gud gav till David och som vi får genom Jesus, det är någonting, att Gud ska vara närvarande, det är någonting som fortsätter att gälla. Vi har en nåde för Gud som älskar och som vill oss vill oss gott och som vill vara oss nära och som vill vara mitt ibland oss. Oavsett var vi befinner oss. Han är inte begränsad till ett tempel, en plats, en stad. Där eller där eller där. Vi måste inte åka dit eller dit eller dit för att uppleva Gud. Utan Gud finns med oss överallt. Sedan kan det säkert finnas underbara saker när vi som bröder och systrar och herrar får komma tillsammans och tillbe Gud. Och att vi kan känna som närvaron ännu mer påtagligt. Men Gud, han är med oss oavsett. Oavsett om vi befinner oss i fångenskap i ett främmande land. Eller om vi är som i Jerusalem. För Gud som vi har och som vi får tro på, han är större. Och han kan vara på flera ställen samtidigt. Ja, vi ber tillsammans. Ja, tack Gud för din närvaro. Tack Gud för att du inte begränsas till en lokal, till ett folk eller till en speciell plats, utan att du Gud finns tillgänglig och du finns närvarande överallt. Tack för att du får bo i våra hjärtan. Tack för att vi aldrig behöver vara ensamma. För att du alltid är med oss. Och Gud, jag tackar för allt det goda som du har förberett för oss. Tack Gud för att vi inte behöver prestera en massa saker och att vi ska fixa och dona för att du ska trivas på det viset, utan att vi får bara öppna våra hjärtan för dig. Tack Gud för att du alltid är steget före. Att du har älskat oss först. Åh Gud, tackar dig.